Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Återigen befinner jag mig på Vinkällan i Stockholm. Det har blivit dags för ett nytt avsnitt där mina kunskaper ska sättas på prov. De senaste avsnitten så har vi pratat om pris och kvalitet när det kommer till vin och hur man ska tänka. Och vi har pratat om mogna viner, vi har pratat om etiketter. En himla massa spännande grejer har vi hunnit med.
Ganska svåra saker.
Ja, verkligen.
Nu hoppade jag bara in.
Ja.
Förlåt.
Och jag tänkte säga varmt välkommen hit, Maja. Men tack för att jag fick komma hit, Maja. För vi är just dig.
Ja,
hur mår du?
Jo, jag mår bra. Jag mår bra. Det har varit en lång helg. Det har varit nordiska mästerskapen i sommelieri. Apropå examen.
Ja, berätta. Ja. Hur var det?
Jo, men det är alltid superroligt och jättesvårt. Och vi hade en bra tävling. Vi hade ju två svenska kandidater, Albert och Emma, som tävlade för Sverige. Det är två stycken från varje nordiskt land. Och Emma kom till final och på tredje plats. Även om jag vet att hon hade velat komma mer än så är det fortfarande
jättebra.
En fantastisk prestation.
Ja, hur hade jag klarat mig där, tror du?
Ja, men du har några träningssessioner kvar, tror jag, Pontus.
några avsnitt kvar. Jag kanske hamnar på scenen
alltså,
någon gång.
Det är ett högt mål.
Du, vi ska hoppa in här i pris och kvalitet, och du har ju förberett lite klurigheter för mig som du brukar göra. Mm. Men vad händer annars här på Vinkällan? Ni har så mycket på gång, känns det som, hela tiden.
Ja.
Varje gång jag kommer hit så är det bara, nu ska vi göra det här och det här. Vad händer här i höst och vinter framåt?
Ja, alltså just nu i höst och vinter så har vi faktiskt, vi har ju digitala utbildningar också.
Mm.
Och där har vi ju mycket, alltså vi har både steg ett på sommelierutbildningen, den första steg, så det är en jätteavancerad djuputbildning. Men sen har vi väldigt mycket korta kurser just eftersom vinvärlden i Sverige växer så enormt, så det är väldigt många fler som vill lära sig om vin. Kanske bara för att det är roligt, man behöver inte ha en större anledning än så. Så att nu har vi spelat in här i våras massa korta kurser.
Mm.
Och de släpper vi nu. Ja, men typ var tredje vecka. För de är nästan mer eller mindre klara.
Ja, vad roligt.
Så nu kommer vi släppa. Vi har precis släppt, eftersom det är höst och man äter svamp. Sherry.
Ja,
har du provat sherry?
Ja, absolut. Ja. Doppa tårna. Inte bokstavligt talat.
Nej, men det hoppas jag. Det är inte tanken, tänkte jag säga.
Testat. Och ja, det är en spännande värld, tycker jag.
Ja, det är ju någonting helt annorlunda. Och när man säger sherry tror jag väldigt ofta att man tänker på de söta vinerna från Jerez-distriktet. Men det finns ju torra viner här också som är kanske väldigt annorlunda, om du inte har provat dem innan, men superhäftiga och prisvärda, och då apropå kvalitet, får väldigt mycket kvalitet för pengarna när man går till Jerez och köper torra sherry.
Ja, vad kul.
Så där har vi gjort en liten minikurs för att öppna upp det om det här vinet då. Och då framförallt om ni köper det här riktigt till svamp. Det är så gott.
Bra.
Svampsås, svampsoppa, rostad liksom, eller smörstekt svamp på toast. Uff. Det är en av de bästa mat- och vinkombinationerna man kan få uppleva.
Spännande.
Mm.
Okej, så det är full fart med utbildningar i vanlig ordning då.
Ja.
Så himla fint att du liksom tar en paus och pratar med mig
ja.
istället här.
Det här är ju också en typ av utbildning.
Ja,
ja.
Exakt. Jag får ju liksom någon form av superexklusiv liksom one-on-one med dig här. Mm. Det är jag evigt tacksam för. Men okej, vad kan jag förvänta mig här idag? Vad ska vi liksom prata om? Vad ska vi fokusera på?
Ja, men vi kommer fokusera en del på faktiskt vinet, både praktiskt och konkret. Du har ju redan här nu då, för att förklara för alla som inte ser vad som händer här, så har du 4 glas vin framför dig redan.
Mm.
Och det här skulle jag säga absolut är en av de svåraste provningarna man kan göra, och det tycker jag att när du hade avsnittet om kvalitet med Christian, så fick han tyckte jag förklara på ett väldigt bra sätt hur svårt det kanske är att ta på vad är det som är kvalitet, för ja. Det finns både kvalitet som man kan då se på pris, men man kan också se kvalitet på så många sätt hur man gör vinet, men det kan också vara utifrån område. Och sen så har vi ju vår egen smak, och där ska egentligen inte kvaliteten spela in, men det gör den ju automatiskt. Mm. Så det här kommer vara en jättesvår provning. Men jag tänker att så att det här är liksom inte, jag körde faktiskt exakt samma provning nu på kollegorna här på Vinkällan, och det var inte jättelätt för dem heller, så att det är svårt. Men jag tänker att det kanske skapar spännande saker när vi gör den här provningen, att prata om.
Verkligen.
Men jag ska ändå ge dig lite lättare på det sättet att det är 4 viner du har framför dig. Det är röda, det ser du.
Mm.
Men vi är alltså i samma land, och landet är Italien.
Ja.
Och det är största delen Sangiovese i alla vinerna.
Mm.
Så att man ändå vet, för det tycker jag är en viktig kvalitetsgrej att jämföra med. Det är väldigt svårt att använda, alltså jämföra viner från helt olika druvor eller helt olika områden, ja, till exempel. Alltså, vi måste jämföra, hur gör vi det här vinet bäst kvalitetsmässigt kanske då på de här druvorna. Sen är det ju en smaksak. Sen kanske liksom en del av de här kanske inte skulle drickas nu. Vem vet?
Mm.
Vem vet? Nej, men också, jag tror att det kan bli intressant att prata om. Vi ser helt enkelt.
Så absolut.
Du får ge dig på de här vinerna då.
Ska jag börja någon speciell ände här? Eller
ja, men man börjar alltid när man gör vinprovning från
vänster. Det här har du berättat för mig. Ja.
Ja, men det här är ju det som är lite rörigt också. För när vi är på restaurang, då dricker vi från höger istället. Men när man provar vin, då börjar man med glaset längst till vänster. Och jag har inte ställt dem såklart då i kvalitetsordning, utan de kan ju stå i vilken ordning som helst.
Exakt, så det är där jag ska börja titta efter då, och liksom rangordna lite kvalitet här.
Ja, eller vad är det försök fokusera på kvalitet och pris då. Pris är ju konkret.
Okej, då börjar man dofta på den första här då. Ja, precis. Vad ska vi säga om det här då? Nu berättar du ju att det är liksom Italien, det är Sangiovese, det är mycket tanniner.
Mm.
Sen då, med pris och kvalitet i bakhuvudet, och det här lite som man inte kanske kan ta på.
Nej, det är ju svårt. Du får ju också, om du vill, prova igenom alla först.
Ja. Ska jag göra där då?
Jag tror att det kan vara lättare. Eller det vet jag ju inte.
Nej,
men så får du lite att jämföra med.
Jag säger bara som en liten minnesanteckning ändå. Vi får se om den ändras. Men det första vinet dör ganska snabbt hos mig. Alltså att smakerna försvinner iväg.
Kortare eftersmak.
Exakt. Mm. Men vi testar det andra också. De två första är ganska likvärdiga skulle jag säga. Sett till bara att den första initiala smakbilden. Det finns en, ja, men så här, jag brukar liksom återkomma till det. Ja, det smakar som ett rödvin. Mm. Men alltså, det är mycket tanniner, ganska lätt liksom, och det hänger väl ihop med den här druvan också. Men jag skulle ju inte säga en spontan känsla av att det här smakade dyrt, eller
nej,
det här upplevdes komplext. Det är ganska straightforward här i de två första. Och också, om vi bara ska snabbt kommentera, det här är ju ett ljudmedium, men om vi liksom berättar lite om färgen på de här två, så tycker jag att de känns ganska likvärdiga också, rakt upp och ner. Vin nummer 3 här, det är ju lite djupare i färgen skulle jag säga. Jag vet, vi pratade i något examensavsnitt, så sa du att man kan liksom titta ner i glaset ovanifrån och ser man igenom liksom, så är det de här, vad var det, 3 nivåer, va?
Precis.
Och det här är ju liksom den mörkaste nivån skulle
så
jag säga.
Det.
Men vi testar. Mm. Här händer det ju lite mer. Här finns det ju, om de två första dog ut ganska snabbt, så är det ju, det är mer som händer i det här vinet. Mm. Ju, vad menar jag med det då? Nej, men alltså, så här, jag vet ju att jag tror det var när vi pratade just om, nej, det var nog kanske jag och Sören som pratade om mogna viner, och vi, men vi pratade också en del om så här komplexitet och lite sådana saker. Mm. Alltså att det händer
svårt
mycket.
Ord, men man pratar mycket, ja, om komplexitet i vinvärlden, så det är ju bra. Jag tycker där också, nu refererar jag tillbaka till Christian här igen, så har man inte lyssnat på det avsnittet så rekommenderar jag göra det. Bra med färgpaletten, att jämföra just med så här att komplexitet, vad är det? Jo, men ofta när vi hittar väldigt mycket smaker i ett vin, och inte mycket i intensitet utan mycket olika smaker, ja, och att de på något sätt är lite balanserade också med varandra. Det är inte spretigt. Det är också svårt att förstå, men med mycket vinprovning så lär man sig vad som är spretigt och vad som är balanserat.
Ja, men för jag försöker också tänka, vilket jag har gjort nu då, alltså så här, de två första så har jag pratat om så här tanniner, och sen det är inget otrevligt med vinet så sett. Det är bara standardvin. Tredje vinet känner jag också så här, absolut tanniner, men oj, här händer det någonting mer. Alltså så här, tankeprocessen drar igång, för det finns fler saker att ta på. Mm. Alltså, eller smakinjektioner eller andras profiler som jag direkt känner att det här skulle jag vilja bena ut lite mer och utforska vidare vad det skulle kunna vara. Men jag går på, jag kör på här nu, Maja.
Kör på, helt korrekt. För jag tänker vi pratar om dem tillsammans.
Ja, bra. Mm. Fjärde och sista vinet då. Här sticker jag ut hakan då och säger att det här känns ju spontant som ett, genom att bara titta på det, som ett äldre vin eller mer moget vin. För det har liksom en annan färgton från de här tre som är väldigt så, ja, men tydligt röda. Det här går ju lite mer åt rostfärgade tegelhållet.
Exakt. Och det är ju en tydlig liksom indikation på att det finns ålder på det här vinet.
Men också doften skulle jag säga, det är lite mer, det är lite snällare eller mjukare eller rundare. Jag vet inte vad jag far efter, men om jag bara, kanske inte. Vi får se, jag smakar. Mm. Det här var intressant tyckte jag, för jag håller nog fortfarande fast vid att det kanske är ett lagrat vin som har liksom legat ganska länge och har lite ålder. Men liksom nu när jag smakar på det, så det är ändå ganska pikt vin på ett sätt, eller det kanske bara är den här tydliga strävheten. Lite osäker om det hänger ihop med druvan Sangiovese.
Kan säga kort egentligen om Sangiovese, för Sangiovese är ju en ganska svår druva på det sättet. Sangiovese har hög syra. Så du känner ju alla vinerna jag har ganska frisk syra i vinet. Det drar liksom på sidorna. Sen är de ganska kärva. Det är lite som att tugga på typ en körsbärskärna.
Ja.
Och de har inte alltid supermycket frukt, utan det är lite körsbär. Alltså det finns en del, men det är inte som att dricka en syrah i stil. Då är det mycket mer mörk frukt och sånt.
Mm.
Normalt sett, själva druvan i sig är ljus i färgen.
Mm.
Så den är normalt sett ganska ljus. Även om jag är helt med om att trean är mycket djupare i färgen.
Ja.
Mm.
Ja, men verkligen. Och just så här, det har vi pratat om tidigare också. Men om jag tittar på det första vinet till exempel, och bara genom att titta på det och säga vad är det för druva, det är ju jättesvårt. Men det, så här, det hade lika gärna kunnat vara en Pinot Noir. Där.
Den är ju ljus. Ljus plus i färgen. Ja. Den ligger någonstans mellan ljus och medel.
Men är Sangiovese, är den en liten bråkig druva?
Den är lite bråkig, den är svår. Men den är också så här, det är lite som Nebbiolo. Alltså en druva som du kanske måste jobba lite med.
Ja.
Du måste vara snäll mot den, och du måste kanske kombinera den till rätt mat, eller så måste du vara ganska van att dricka vin ibland.
Mm.
Alltså så här, för att det är lite surt, det är lite kärvt, men det smakar också väldigt mycket rödvin.
Mm.
Alltså så här, om man får säga så, just det här liksom ett bordsvin i Italien, det är ju väldigt mycket Sangiovese.
Ja.
Det är Italiens mest odlade druva, och svenskar tenderar att tycka om den, men den kan vara lite svår.
Mm.
När man liksom sitter och funderar på hur, det är ju inte det här jättedjupa, smakrika vinet med massor med frukt som ibland är poppis. Utan det här är lite stramare, kärvare rödviner. Men oj, så gott det kan vara.
Verkligen.
Det är verkligen en lite av min kärlek till den druvan. Jag har ju lite favoritdruva med Sangiovese. Bland annat, jag har ju ganska många.
det
ska vi säga. Men jag tycker, och också just här, du vet, i hösten, lite gryter, och det är väldigt gott. Väldigt gott.
Bra.
Funkar också bra till svamp nu när vi ändå håller på att prata svamp här.
Ja.
Svampavsnitt blev det.
Just det.
Det var spännande. Ja, det visst, men vi kan också bara säga så här. Visst är det svårt?
Jättesvårt. För jag vet ju, liksom, det övergripande temat här är ju pris och kvalitet. Så det liksom ligger ju lurar här i bakhuvudet hos mig. Så jag funderar ju på, okej, vart ska vi dyka in nu? Spontant tänker jag så här, om jag skulle säga vilka av de här fyra vinerna som kostar mest. Jättesvårt.
Ja. Och då kan jag säga att det som kostar mest kostar 550 kronor.
Oj.
Och det som kostar minst kostar 69 kronor. Nej, 69 eller om det var 65 kronor.
Ja, det här är jättespännande.
För en flaska.
För så här, inget av de här vinerna, nu när jag har testat dem, sticker ju iväg och bara så här,
att det skiljer så mycket.
För något?
Och det här tycker jag också är en väldigt viktig grej att tänka på. Alltså, vi köper ju väldigt mycket, ni har ju pratat etikett också, just utformning. Och vi köper ju väldigt mycket viner för att vi vet vad det är.
Ja.
För det finns ju ett av de här vinerna som har en appellation som talar för sig. Som är lite så här, du köper det för att det är den appellationen. Fantastiska viner. Men det krävs ju ganska tränat för att kunna hitta vilket det är.
Ja. Och också vilket vin vi uppskattar, eller så här, att vi uppskattar ett vin för vi vet vad det kostar.
Exakt, för det ska man inte underskatta.
Nej.
För det är en känsla, och vi uppskattar ett vin för att vi vet hur flaskan ser ut, eller förpackningen då, för ni har pratat mycket förpackningar och sånt också. Så det har jättemycket med saken att göra också. Sen så ska man väl liksom också tänka på tillfälle, för det är ju också olika, som du säger. Vissa är mer lättdruckna, vissa är mer svårdruckna. Den kanske svårdruckna ska vara mer med mat,
ja,
till exempel. Så att det finns ju olika tillfällen också.
Mm,
men det är ju ganska häftigt att det skiljer sig mycket i pris här.
Ja, verkligen.
Och sen så är det ju erfarenhet. Jag kan säga att det dyraste och det enklaste vinet här, eller en av de lägsta kvaliteterna, eller billigaste ska vi säga egentligen, eftersom det är olika. De hittade mina kollegor, som då, jag ska säga, jobbat med vin väldigt länge. Men de två andra, som ändå skiljer väldigt mycket i pris, blandade man ihop. Lite olika, beroende på vem det var. Så att jag menar, det är ju svårt. Men då handlar det också om att de listade ut ganska snabbt vart vi var någonstans. De fick inte reda på att vi var i Italien och att det var gjort på Sangiovese framförallt. Men när de fick reda på det, då kunde de börja lista, för att det kan vara otypiskt också. Och det tyder på lite att det är lite lägre kvalitet. Och en sån där grej är ju lurigt. Men det kan ju fortfarande vara jättegott. Men otypiskhet är någonting som inte främjas som kvalitet i den stora mängden i Europa, faktiskt.
Precis. Okej. Okay. Ja. Men ska jag försöka hänga på dina kollegor här då? Se om jag liksom kan...
Men sen så tänker jag också så här. Jag tycker ju att resonemanget, för att ändå ge liksom de som lyssnar, hur ska man tänka då? Jo, men jag tror att resonemanget som du var inne på, kort efter smak, det är ju inte någonting man kanske alltid behöver, men det tyder ju på någon typ av kvalitet ofta. Och sen så var du ju också inne på komplexitet. Det är ju luddigt.
Ja.
Men det är ju också en grej som har med saken att göra. Men däremot så ska man inte missta det med smakintensitet.
Just det.
Till exempel en Bourgogne som är gjord på Pinot Noir, som är väldigt lätt druva. Sätter vi typ en Bourgogne för 5000 kronor bredvid en Bordeaux, så kommer den, just som kanske kostar 300 kronor, så kommer ju Bordeaux smaka mycket, mycket mer. Så att man tänker, för det tror jag, det är en väldigt vanlig grej att vi blandar ihop, men det beror på vilken stil den ska vara.
Nu sitter jag och paniksmakar de sista minuterna. Okej, ja, men bra. Och du sätter ju lite griller i huvudet på mig här, Maja, för jag hade ändå en hyfsat tydlig bild framför mig. Sen så kom du in på det här med intensitet och komplexitet. Men jag skulle säga så här, om vi börjar med billigaste.
Ja.
Billigaste vinet, där har du vin nummer två.
Vin nummer två.
Just för att men lite som vi var inne på, alltså så här, eftersmaken, det dör ganska snabbt. Och när jag jämförde ettan och tvåan som jag båda upplevde gjorde det, så hittade jag ändå någonting annat i det första.
Så om vi ger dig priserna då, vi har en 65 kronor, en 69 kronor, en 170 kronor och en 550.
Ja.
Så då har vi 65-man då i glas nummer två.
Ja, och då kan väl liksom 60 kronors polan hänga på här vid nummer ett då,
ja.
69 kronor.
69 kronor. Yes.
Sen då, 179 kronor och ja. 500, vad sa du? 550, ja, du, hörde du. Så här tänker jag lite på ett sätt. Om jag skulle ändå öppna plånboken så pass mycket som 550 kronor ändå är för en flaska vin, så skulle det kännas bättre på ett sätt. Jag vet inte varför, men att så här gå mer på det så här lagrade, åldrade vinet. Alltså så här, men då får jag ändå någonting för pengarna. Är du med lite på hur jag tänker?
Ja, och det tror jag nog är faktiskt helt rätt sätt att tänka också. Varför kostar det 550?
Exakt.
För det är ju faktiskt, när det är den summan, då måste man fundera, vad är det som kostar?
Ja.
Till exempel eken.
Ja.
Att det är lagrat på ek. Hittar vi ek-karaktär, kan vara det. Sen kan man ju blanda i chip och liknande, och jag menar, då kan vi hitta ek-karaktär fast det inte är dyrt. Men det kan man också känna skillnad på lite, hur det är ekat efter ett tag. Självklart jättedyrt, men efter ett tag. Åldern också, absolut.
Ja,
är det lagrat? För nu vet ju du också att jag har köpt de här vinerna idag.
Ja, exakt.
Det är ingenting som så här, vi har snabblag eller liksom haft och glömt i källaren. Nej. Det kan ju vara en lägre kvalitet då.
Ja.
Men det tycker jag är logiskt att tänka att hittar du en del ålder och lite ek och så, då kan det börja kosta.
Men sen så, för min första tanke var så här, vin nummer tre, det här som är mer intensivt både i färg och har en fler liksom smakbilder i sig, eller då återigen komplext citet. Där tänkte jag så här, men det här är nog det dyraste vinet. Men nu börjar jag liksom luta mer mot det sista vinet, att det skulle vara det dyraste. Jag säger det sista vinet, det kostar 550 spänn, och det här tredje vinet, det ligger någonstans i mitten där, 170.
Ja. Det sista vinet är absolut 550 kronor.
Ja.
Så det är helt korrekt.
Ja. Det kändes ändå skönt på ett sätt att ta den.
Men här ska jag säga varför det här vinet kostar så mycket. Jo, det är en appellation som heter Brunello di Montalcino, vilket är en av de bättre appellationerna i Toscana, som jobbar på just Sangiovese. Så det här är liksom ett av de bästa områdena som gör den här druvan traditionellt, har regler med hur länge det ska ligga på fat, hur länge det ska åldras. Vinet är från 2018, så det är 5 år gammalt nu. Och här har du, precis som du säger, att man kanske tänker att det ska smaka mindre, men det har ju mycket strävhet kvar.
Ja.
För det här vinet kan fortsätta lagras fast det har ålder. Du har mycket syra kvar. Och här har man det här som, nej, det kanske inte smakar mest, men det har många olika smaker i vinet.
Ja.
Och man hittar liksom flera olika lager, kan man säga. Du har både frukt ifrån körsbär och liknande, alltså så här lite rödare frukter. Men då också den här mognadstonen som går mot svamp, som går mot lite blöta löv, som går mot det här liksom mognare hållet. Plus att du har fatkaraktärerna som ligger där med lite kryddighet och ek och så. Så väldigt många olika, men ett väldigt balanserat vin. Så det är därför det kostar så mycket. För att man har jobbat väldigt, väldigt mycket mer. Och sen så självklart bra område, druvorna trivs där, liknande. Det som du vägde mellan då, det är det billigaste vinet.
Det här?
Jajamän, vin nummer tre. Vin nummer tre, det mörkaste i färgen.
Okay.
Det som smakar mest, absolut. Men det här är exakt så man gör för att vinerna ska smaka väldigt mycket, för att det blir populärt.
Jag gick i den fällan.
Lite mer, men exakt just det, att man tänker att smakintensitet är kvalitet. Men däremot, det smakar mycket, men det smakar inte så mycket olika saker. Det är frukt framför allt. Ja. Det är massor med frukt i det här vinet. Men det är ungefär vad det är. Så det kostar faktiskt då 65, eller om det var 60 kronor ungefär. Ja. Men det här är på en liters flaska också, så jag har försökt räkna ut priset. Då kan man ju komma liksom lite billigare undan per flaska. För att det är liksom, flaskkostnaden blir mindre kontra vin, om man säger så.
Kul. Jag tycker det är jättespännande ändå.
Och jag skulle väl säga anledningen att mina kollegor tog att det här var det billigaste och inte du, det har nog mycket med intensiteten att göra.
Ja.
De kan också smaka på det här och känna att det här är inte Toscana. Toscana är Sangiovese dyrare för det är klassiskt. Det här är södra Italien. Mm. Så den mycket mera färg, mycket mera frukt, mera mogna druvor för att det är mycket, mycket varmare.
Mm.
Så där handlar det ju också om själva kunskapen till området.
Precis.
Som är liksom lite svårare att ta. De andra två vinerna, de är precis som du säger mycket mer lika i stil.
Ja.
Och det tyckte mina kollegor också. Mm. Här var det hejvilt. Mm. Och det, de här två skiljer ju då ganska mycket pris faktiskt.
Mm. Så, ja, precis. Så för det, en var 67 och en 170. Då.
Exakt. Ja. Så det är liksom, ja precis. Och den andra tror jag är 69. Så att det är liksom 100 kronors skillnad på dem. Mm. Men de här två vinerna är likare i stilen. Båda smakar väldigt mycket Sangiovese, hög syra. Det ena är en Chianti, vin nummer två. Det som du tyckte var den lägsta kvaliteten, det är på 170 kronor.
Mm.
Men anledningen tror jag, det är för att det här är ju mycket Sangiovesen.
Ja.
Alltså för att det här är väldigt, väldigt typiskt Sangiovese.
Den,
men den är lite bråkig. Ja. Mm. Den är lite svår. Vilket liksom då gör den första vinet som ändå smakar Sangiovese lite enklare. För den är lite snällare. Mm. Och det är också ett boxvin. Så att här har man gjort det för att det ska kännas mer mjukt. Mm. Mer lättrucket, för det är det du förväntar dig.
Mm.
Den här tvåan här, den hade man kunnat laga längre. Men den är lite kärv nu. Ja. Liksom. Kärv, hög syra, den kanske till och med hade varit bättre. Personligen hade jag kanske hellre låtit den vara en stund.
Ja.
Medan en av mina kollegor tyckte det var fantastiskt gott. Mm. Men han är också van att dricka just den typen av vin.
Liksom. Det kokar sig alltid ner till det också, den personliga preferensen. Vad man uppskattar.
Det gör ju det.
I ett vin. Mm.
Men jag skulle säga, de här två, som sagt, väldigt svårt. Mina kollegor har också blandat ihop dem. Och jag menar, de har pluggat länge. Så att jag menar, det är ju liksom inga konstigheter. Det här, de andra två vinerna, alltså vin nummer tre och vin nummer fyra, där blir det kanske det mer pedagogiska.
Ja.
Vad man hade kunnat liksom ta sig ut. Och det som du verkligen gör, att du tar vilket vin som sticker ut i pris extremt på rätt anledningar. Mm. Sen, om det här var det som var godast eller inte, det är ju en helt annan diskussion.
Ja, ja, absolut.
För det behöver ju liksom inte alltid vara det som egentligen är kvaliteten.
Men det känns ju ändå någonstans bra, eller bra ska jag inte säga. Vart vill jag komma? Nej, men så här att, men just det här, vi pratade förut om förutfattade meningar.
Mm.
Och folk som kanske sa, ja men jag skulle aldrig köpa ett vin för 65 kronor.
Nej.
Men skulle då komma hem till mig på middag och jag har slagit upp det på en karaff och säger, det här är ett bra vin som passar till maten. Då kommer nog folk inte reflektera över det. Alltså så här, om de inte är någon form av vinexpert då. Men jag har ju oftast vanligt förk hemma hos mig på middag.
Och där passar de ju till olika saker.
Ja.
Liksom.
Mm.
Det är ju det som är spännande. Ja. Men kvalitet, som sagt, en sån här typ av provning är väldigt svårt.
Mm. Rolig provning.
Ja, men det är roligt. Det är roligt. Man öppnar ögonen lite för hur mycket, jag menar, vi pratar ju fortfarande om de andra tre kommer från Toscana. Mm. Så att jag menar, vi pratar om att tre stycken av de här fyra kommer från samma område, mer eller mindre samma druva men olika prisklasser. Det är klart det är svårt att ta.
Mm.
Speciellt om man inte riktigt vet exakt vad man ska leta efter.
Nej, men precis.
Sen så tror jag också att vi framförallt har ju pratat om vad är en högre kvalitet. Vi har inte pratat om vad är en lägre kvalitet eller varför kan det bli billigare.
Nej, precis.
Så att då är det ju också lättare att ta åt det hållet.
Mm. Ja.
Men om vi går över nu då, nu vet du ju i och för sig lite vad som är i glasen, men du har ju varit inne på mognad här också.
Ja.
Och det var det jag tänkte att vi skulle reflektera över punkt nummer två här.
Mm.
Men, och det har du ju faktiskt redan gjort i provningen, att det ena vinet är ju mycket mer då moget än de andra tre.
Mm.
Och det kunde du redan se på färgen.
Mm. Vet du varför?
Berätta.
För du har lärt mig det.
Nej. Ja, var det ju mitt avsnitt. Tror jag.
Nej, men det här har dykt upp när vi har haft de här provningarna. Liksom, ja. När vi har tittat på vin, vi har doftat på vin, vi har smakat på vin. Men är det, finns det någon fälla här som jag kan gå i framåt genom att nu tittar jag på det här vinet. Det fanns det här mer tegelfärgen, lite liksom.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, en kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Rostigt. Men finns det då, ska man säga, unga viner som inte är lagrade som ändå har den här färgen?
Jag kan säga att när det kommer till vin finns det alltid undantag. Det är så jävligt bara. Mm. Alltså så ser det ut. Så allting vi lär oss så hittar vi undantag överallt. Men ja, vi måste gå på stora massan. Mm. Och när du hittar den här tegelfärgen som du gör tydligt i den tredje vinet här, så kan du av att bara titta på de här och veta att det är samma druva, så tycker jag att du på en gång ska kunna säga att det är vin nummer 4 som är äldst.
Ja.
Det ska inte vara någon snack om saken. Du kan skapa, alltså man kan ju säga så här, du får den här bruna färgen är ju från att vinet har oxiderat helt enkelt. Oxidation är ju något trevligt i vin när det sker på rätt sätt i lagom takt.
Ja.
Vilket det gör då när man jobbar i kvalitetsområden som Brunello. Man lägger vinet på fat, då kommer det mer i kontakt med luft och då blir vinet brunt. Precis som när vi tuggar på ett äpple och låter det stå framme, då blir ju fruktköttet brunt.
Ja.
Och då har ju äpplet oxiderat. Och det är ju det som händer i vin väldigt långsamt. Så att när man tittar på ett vin och de andra är röda i färgen, till och med, det kan du ju också se här på vin nummer 3 som smakar mycket, den är ju nästan lite blåröd i färgen. Mm. Och den var ju från 2022 också.
Mm.
Så det är ju också då ett ännu yngre vin liksom.
Mm.
Men så då, det ska inte vara konstigt. Men sen kan vi, det är klart vi kan fejka det här. Vi kan ju ta ett vin och så kan vi bubbla igenom syre i det vinet. Då kan vi få något som kallas snabb oxidation på vinet. Mm. För då har kommit i kontakt med syre. Och då kommer vi få lite brunare karaktär. Mm. Och då är det ju något producenten vill ha. Ofta jobbar ju enklare producenter med det här. För att man inte vill vänta in mognaden.
Ja, just det.
Men då måste man också tänka på att vinet inte mognar i balans till utveckling. Så de här vinerna kanske inte blir lika balanserade som Brunellon till exempel. Men i stort så gå 100% på det. Vi kan inte gå på undantagen. Det känns orimligt. Vi måste gå på...
Ja.
Det vanligaste.
Ja, exakt. Mm. Bra.
Så helt korrekt. Mm. Och där var du inne på även i doften och smaken att du hittade mognad i det vinet.
Mm. För det, men det var ju återigen liksom det som gjorde mig lite osäker var ju att det fortfarande fanns så mycket strävhet i
exakt.
Det. För där tänker jag att ett moget vin, jag tror jag och Sören var inne på det också, att allt, det jämnar liksom ut sig allting. Att det blir lite lugnare men också det gifter ihop sig på ett annat sätt. Det är inte så mycket olika saker som sticker åt olika håll. Men här, strävheten finns ju, men den kanske inte sticker speciellt mycket. Men det finns ju ändå kvar i det.
Och den
det
är väl... finns kvar och den är jättetydlig i det här vinet. Mm. Och det är ju för att vi fortfarande kan lagra det. Men också för att producenten har valt att ha så hög strävhet för att det ska lagras.
Ja.
Så det är gjort för lagringen.
Men, och när...
Medan de andra...
Förlåt.
Två enklare kan man säga vinen i alla fall.
Mm.
Där har vi inte så mycket strävhet för de vinerna är gjorda för att drickas nu.
Precis.
Så där för, har vi jobbat på.
Vad är det för ålder på det här fjärde vinet? Det
2018, så 2018. Fem år.
Så om jag hade testat det här 2018 eller 2019 då?
Så hade det varit mycket strävare än alla viner.
Ja,
verkligen. För jag håller med om att det här är ett av de strävaste fortfarande av de här fyra. Men det är för att det är den kvaliteten.
Mm.
Då har vi jobbat med att ha mycket strävhet i vinet för att det ska räcka längre.
Ja.
Helt enkelt.
Om vi hade lagrat det här billiga vinet då? Vad hade hänt då? Hade
nej, men man kan säga så här. Jag tror att en av anledningarna att du tyckte också om det är för att det smakar mycket och det smakar mycket frukt.
Ja.
Det är ett charmigt vin som är gjort att drickas nu.
Mm.
Att få den här frukten att bara bli liksom mogen, det kommer inte vinet vinna på. Vinet är som bäst nu när det är så här fruktigt.
Mm.
Det är liksom det som den producenten vill ha ut av det här vinet.
Bra.
Så det är ju mognaden, så det är också kul. Så nu har vi pratat lite om den. Och den satt ju som en smäck.
Skönt.
Ja.
Bra.
Om vi går över till etikett katter då? För det är ingen lek heller.
Nej.
Och kanske kan jag tycka, för det här är ju jätteintressant det vi har gjort nu, men det som man kanske har mest användning för i en butik, det är ju att kunna läsa en etikett.
Det är ju, kan vara jättesvårt,
det kan
tycker
vara
jag.
Jättesvårt.
Mycket magkänsla ska jag erkänna hos mig när jag går runt och tittar på hyllorna. Ja. Vad är fint? Vad liksom min personliga preferens återigen, liksom, vad uppskattar jag för typ av etikett och färg och form och sådär. Men också ibland så här, det här ser dyrt ut. Eller
exakt,
det här ser exklusivt ut, så det måste ju vara gott. Ju.
Ja. Och där är det ju någonting, det kan jag ju aldrig lära dig, vad som ser. Alltså så här, för det är ju någonting som producenterna också säger, så fort man börjar få lite hum så, så lär man sig att då ta efter nästa grej istället. Så vi ändrar ju etiketter utifrån det hela tiden. Men det vi faktiskt kan gå på, det finns ju lite knep vi kan gå på, i alla fall olika områden. Och då handlar det ju mycket om att hitta de här termerna som faktiskt säger någonting till oss. Så det är lite av teorin också.
Mm.
Så jag tänkte att vi kommer titta på några tyska viner nu.
Ja.
Och tyska vinetiketter utifrån, för en av de farligt är väl verkligen att det är ju inte farligt alls, men en av de vanliga grejerna, förstår du vilka faror vi har i livet
nu,
som håller i dig. Nej, men en av de grejerna som faktiskt också har gjort att Tyskland har lite dåligt, och Rieslingdruvan framförallt har lite dåligt rykte, det är för att det har funnits mycket lågkvalitativa söta viner.
Ja.
Idag finns det eller det fanns då också, men fantastiska söta viner.
Mm.
Men som konsument så blir jag inte glad om jag får ett sött vin när jag tror att det ska vara torrt.
Precis.
Eller vice versa.
Yeah.
Om jag vill köpa ett vin med lite sötma så är det torrt. Och Riesling som också har superhög syra utan socker, så är det jättesyrligt.
Mm.
Och någon som då är van med att det ska vara lite socker i kommer ju tycka att det här är jätteobehagligt istället.
Och det här kan vi då utläsa av?
Ja, men
etiketten.
De gör det ju inte alltid lätt för oss. Så nu kommer du få en flaska här i taget. Så får du berätta för mig. Tror du att det är socker? Hur mycket liksom socker tror vi att det är? Är det något sött eller inte? För det här kan man då läsa från etiketten på lite olika sätt. Vi kan börja med den här flaskan.
Då får jag en flaska här.
Du får inte prova det.
Nej. Och vad har vi här då? Då har vi ett gäng saker som händer här. Jag ska försöka beskriva för lyssnarna. Supertydligt vad det är för druva. Riesling. Stora bokstäver. Sen så de går ju direkt på liksom, ja men här står det ju Mosel, ser jag. Mm. Och sen står det,
och det är ju ett område i Tyskland.
Just det, Mosel.
Så det kan ge en,
har man ju
ibland
hört.
Lite indikationer om man har koll på vilken typ av vin, men det är inte så lätt.
Nej, precis. Sen så är ju liksom, ja, jag har ju någon liten så här gammal skoltyska som ligger och släpar i bakhuvudet.
Ja,
Deutscher Prädikatswein.
Mm.
Mm, det är ju någon form av sigill har de ju här då.
Mm.
Men vi ska se här mer vad jag ser.
Det betyder att det är ett tyskt predikatsvin.
Precis.
Heter det på svenska också. Men egentligen då att det har någon typ av klassificering kan man säga.
Just det. Spätlese står det också.
Mm. Det är själva predikatet.
Får jag snurra på flaskan?
Du får snurra på flaskan.
Det.
Vad säger skoltyskan att spätläse betyder det?
Ja.
kanske inte var det ni lärde i skolan.
Jag skulle inte ha sagt det. Ja, just det. Precis, idag ska vi lära oss tyska vintermer. Okej, men här står det ju lite på engelska.
Ja, vad står det då? Jag läs.
Ja, men precis. This Riesling spätläse was grown in the Mosel, Germany's most recognized wine growing region. Very aromatic. Okej, det är en liten ledtråd då. Men det är också så här, som komplexitet. Vad betyder very aromatic?
Och så ska man ju tänka att producenterna vill sälja in det här.
Precis, och så finns det lite mineraltoner här. Och lively acidity. Hög syra, tolkar jag in då. Funkar bra med het och kryddstark mat. Men också till dessert. Men kan också avnjutas på så, liksom fristående, så det var ju
klassiskt klassisk baksida,
liksom hängslen och livren.
Jag är glad när jag hittar den här, för det här är så typiskt vinetiketter som, jag menar, hur ska en person som ska köpa den här flaskan veta vad det här är?
Ja, precis. Men om vi nu ska jag försöka bena ut här och bara återgå till grundfrågan. Om det är ett ett torrt eller ett sött vin som jag kommer få här.
Ja.
Nej, de gör det ju inte lätt för en. För å ena sidan så pratar de om att det är väldigt aromatiskt och har en lång eftersmak, men också en livlig syra. Så det här blir man inte klok på. Men det känns ju som att det finns något i spät lese där. Vad fasiken betyder det? Kommer det fler tyska viner?
Ja, det kommer bara tyska. Okay. Du kommer få tre tyska viner.
Precis.
Vill du ha nästa?
Nej, men för jag tänker så här på spätlese. Jag vet ju ett uttryck, trocken.
Ja.
Det betyder torr.
Mm.
Här står det inte trocken.
Nej, alltså exakt. Här står det inte trocken.
Men det, ja, jag vet inte. Men men ska jag svara på den här då? Bara rakt upp och ner. Det är ganska sött vin.
Ganska sött vin.
Ja.
Det är det.
Oh.
Det är det. Det är en spätlese. Och spätlese, när man har pluggat just lagstiftningen då, predikatsvinerna i Tyskland, då betyder spätlese senskörd.
Ah.
Så spätlese, men däremot så är det rörigt, för spätlese måste inte vara sött.
Nej.
Utan, men det är vanligt. De flesta spätlese är sött.
Nu måste jag komma ihåg.
Och då är det för att, eller man kan säga att den är halvtorr eller halvsöt. Där någonstans brukar de hamna. Men spätlese betyder alltså senskörd. Så då låter jag druvorna hänga länge på klasarna.
Ja.
Och då blir de mer mogna. Blir de mer mogna så kommer det finnas mer socker i dem. Och då är det större chans att vi kan ha socker kvar då.
Mm.
När den liksom har jäst.
Mm.
Så att därför, det är väl det. Men det är svårt. Annars en annan grej då på den här etiketten som gör det lite, kan ge en hint, men det är inte heller säkert. Det är ju Mosel. Mosel är väldigt kända för sina söta viner.
Ja.
Men de gör massor med bra torra viner också. Mm. Så att jag menar, det är absolut inte självklart på något sätt. Så det är svårt.
Mm.
Men vi tar en till då.
Yes. Då ska vi se. Vi har Riesling igen då.
Jag menar, baksidan i sig var ju svinsvår att förstå. Det var väl kanske indikationen första. Där som du sa, att det står att den går bra till desserter också. Mm. Då kan man börja tro att det finns lite socker.
Ja.
Men det kan också vara producenten som vill att du ska dricka det vinet till allt.
Ja.
Så att jag menar, det är inte ovanligt. Det kan du ju absolut. Du kan ju liksom ta vilken flaska som helst. Så står det, det går till fisk och kyckling och det går till kött och det går till allt liksom. Fick du en till då?
Ja,
väldigt
flaska.
Lik, eller hur?
Väldigt lik.
Ja.
Vi är kvar med Riesling, vi är kvar i Mosel.
Mm-hmm.
Här står det något annat. Kvalitetswein står det här. Kvalitetsvin då. Det känns ju också som, den känns ju i min värld liksom mer officiell. Annars får man ju inte supermycket info egentligen. På just
också någon
etiketten.
Text på baksidan, tror jag.
Precis, vad står det här då? Crisp and well balanced white wine from the famous Mosel Valley. Så krispigt, välbalanserat vitt vin från Mosel. Long tradition in Scandinavia. Men, förlåt, men ligger tysk... Eller, nej, vad menar de med det?
De menar att den här producenten har en lång tradition av att säljas i Sverige.
Ja, okej.
Det är lite rörigt, men han står på hyllan.
Avnjuts kyld som aperitif eller till mat eller celebrations. Det är ju väldigt svävande. Det här gör inte jag så ofta, just läsa den här texten. Liksom.
Men du kanske också kommer komma fram till att du inte får ut så mycket av att göra det, så kanske inte behöver.
Sen så är det de gamla klassikerna innehåller sulfiter och så vidare.
Mm.
Okej, vi har kvalitetswine från Mosel. Crisp och välbalanserad.
Mm. Vad gissar man på då?
Fortfarande inget trocken här, men utifrån vad du liksom ändå sa där gällande Mosel. Ja, men jag går på crisp här. Och kvalitetsvin. Det här är torrt.
Det här är också sött.
Jaha. Ah.
Alltså, säger man att det är ett crisp wine, så tänker jag absolut att det ska vara ett torrt vin.
Ja. Hade jag beställt ett krispigt vitt vin och fått ett sött vin, hade jag blivit lite besviken.
Då blir man ju lite besviken. Mm. Crisp wine, nu när man liksom ändå vet vad det är då hänvisar de till att Riesling har en hög syra. Så även om du har socker så har en hög syra. Ja. En liten grej som man väldigt ofta ser på viner som har, men det är också verkligen ingen så här regel, men well balanced. Det är en liten sån hint om att de gömmer en liten sockerhet här i ja. Den höga syran i rysningen. Okay. Det kan vara en sån här okay. kommentar man kan hitta.
Bra.
Men jag ska lära dig en grej när vi har tagit det sista vinet också. Ska jag Bra. Lära dig en grej som gör att du 100% hade kunnat säga det sen.
Okej.
Okay. Så vi kommer till det sista vinet då.
Fortfarande Riesling.
Flaskorna är smala och långa allihopa Exakt. För er som inte ser, som ser väldigt Exakt. Lika ut. Lite olika färger.
Här är det, design. Här, den här har ju en mer modern framtoning. Väldigt avskalad etikett liksom på framsidan. Lite så, vad ska man säga, grafisk form och klina, rena linjer. Här står det Rheingau. Misstänker då att det är någon form av distrikt eller område?
Jajamän, så nu har vi flyttat från Mosel till Rheingau istället.
Ja. Det är ungefär där vi får på framsidan. Jag snurrar och kollar på baksidan. Ja, du, här står det ju på tyska. Det är därför jag blev lite tyst. Men nu, här står det ju lite andra grejer. Det står Riesling Qualitätswein här också.
Mm-hmm.
Här står det också trocken.
Mm-hmm.
Som jag vet då betyder torr.
Mm.
Men betyder det att det är ett torrt vin eller är ett sött vin? För det där tycker jag också känns lite så här otydligt. Det är oftast torrt, men det kan också vara alltså så här, ett jättesött vin i grunden som är trocken, och då är det fortfarande ganska sött. Kanske. Jag vet
Nej, men när det står trocken, då ska du nog kunna lita på att det är torrt.
Okej, men du säger att
alltså.
Det är torrt.
Ja, så det är bra.
Jag försöker säga
så mycket. Ja, men hittar man den etikett, den termen ändå, ja, men då kan vi börja liksom ja. Känna oss lite lugnare att det är torrt. Men det finns ett sätt på de här tre vinerna då, för att det här är ju, jag håller med, det var liksom, nu var ju du tvungen att läsa på baksidan för att hitta en liten svag text. Det var inget de skrev ut liksom tydligt på framsidan. Vilket de dock gör ibland med trocken. Då kan de göra det. Och har man pluggat mycket vin, ja, men då kunde man lära sig spätläsa. Då kan det ge en indikator. Ja. Men om vi tar det här mittenvinet du tittar på, som jag sa, som heter så här crisp, well-balanced white wine.
Ja.
Jag hade inte kunnat säga att det är sött om jag inte tittar på alkoholprocenten.
Oh, just det!
Så om du kollar på alkoholen på de här tre vinerna så kan du säga...
8,5 har
Jajamän.
Vi den. Och sen då, den som är... Torr, 12%.
Exakt.
Låg procent sött vin. Är det så man ska
Jajamän.
Tänka då?
Jajamän, varför det?
But why? Ja, varför är det så?
Vad är det som gör att vi har alkohol i vinet?
Socker.
Socker.
Såklart.
Så om
Gäst
vi har...
äter socker och bildar
Exakt.
Alkohol.
Exakt, så om vi ska ha socker kvar i vinet utan att tillsätta, för det är det handlar om här. Ska jag ha socker kvar i vinet utan att tillsätta... när vi gör de här tyska vinerna framför allt, ska jag säga, då är det så att alkoholen måste ju vara lägre.
Ja.
För annars, om jag har lika hög alkohol, då har jag gäst bort allt socker.
Bra, Maja.
Nu har jag ju
det
faktiskt
restsocker
kvar. Sen finns det ju andra sätt att göra söta viner. Men det här är, när du ser de här långsmala flaskorna, så helflaskor också.
Mm.
För annars brukar jag ofta, när vi kommer upp i mycket sockerhalt, då brukar ju flaskorna ofta gå ner i storlek.
Ja.
Väldigt vanligt, eftersom vi kanske inte behöver dricka lika mycket av det till en dessert.
Ja.
Så att vi har till exempel här, har vi ett annat tyst vin, så står det Eiswein.
Just
ja, men då är det en mindre flaska plötsligt. Men
ja.
Nu är alkoholen 10%, men vi har mycket, mycket, mycket mer socker. För här jobbar vi på ett sätt där vi fryser druvorna, eller man plockar druvorna när det är liksom i minusgrader utomhus.
Ja.
Och vad har hänt då? Jo, då har vattnet frusit. Så pressar jag dem när vattnet har frusit och får ut en mer koncentrerad juice. Får jag mer socker i druvorna. Torka druvorna, som ni var inne på i etikettavsnittet, är ett annan grej att kunna få mer socker. Så att göra söta viner är väldigt många olika varianter.
Mm.
Men det här är en, tycker jag, de här tre vinerna som vi nu tog upp och läste etiketten är en av de svåraste.
Mm.
För Riesling gör fantastiska torra viner, men också jättemycket söta viner.
Mm.
Och när det är liksom halvtort, halvsött, vi hittar den här sötman, men det är inte krämigt dessertsött, då skriver man inte alltid ut det som är tydligt på Nej. Etiketten. Men då kan man gå på alkoholen.
Bra.
Så
Mycket
är det
12%,
12,5% är ungefär där vi brukar hamna på Riesling.
Ja.
Ibland 13 kanske. Då är det ett torrt vin jag framför er, skulle jag säga.
Bra.
Är det 8,5, ja, men då är det mer eller mindre alltid sött. Det tycker jag också, sen när du sa, det är länge sedan jag läste på en beskrivning.
Ja,
ja, men fortsätt med det. Ja. Fortsätt med att inte läsa beskrivningar. Ja. Du får inte ut så mycket av det. Nej. Tänk på att varenda person, det är lite som så här etiketter, varenda person som skriver en beskrivning vill sälja sitt vin. Väldigt sällan de vill någonsin att du ska ta upp den här flaskan och säga, idag ska jag äta fisk, så tar du upp och så hittar du inte fisk på baksidan, då köper du inte den flaskan. Nej. Därför de garderar sig från högt och lågt.
Ja, verkligen.
Så det skulle jag vara försiktig med att liksom gå så mycket på beskrivningarna. Då är ju Systembolaget mera, de försöker inte sälja vinerna på samma sätt, så där kan deras beskrivningar vara det passar till vara bättre.
Ja, exakt. Bra. Gud vad spännande, mycket information. Vi började här liksom i de här fyra rödvinerna, Sangiovese, pratade om pris, och det här med etiketter är också liksom superspännande. Men jag känner att jag har lärt mig mycket här idag, och jag tror att de som lyssnar också har lärt sig jättemycket. Maja, har du något mer till mig, eller börjar
vi
runda av här nu?
Jag är klar med vad vi skulle gå igenom, eller vad vi skulle prata om, att vi har pratat just kvalitet och mognad och lite etiketter. Och det här är ju, men jag tror att man som lyssnare också ska ta med sig att det här är svårt. Nu är vi uppe på ganska hög nivå på många sätt. Det här är ju liksom, mycket av det vi har gått igenom idag är ju steg 2-nivå på vinkällan som lerutbildning. Mm. Så jag menar, det är ju verkligen, kvalitetsgrejerna är ju jättesvår som sagt. Mm. Våra lärare hittade inte 100% alla. Mm. Så jag menar, det jag tror man ska försöka ta med sig är att bli inspirerad, men också försöka ta vissa saker kanske lite mer med en nypa salt och känna att jag behöver inte alltid kunna prestera så mycket. Det är också en sån viktig grej tycker jag i vin. Blindprovningar. Alltså, vet du hur ofta vi som kan mycket vin har fel i blindprovningar? Nej, men absolut över 50% av gångerna. Mm. För att man också blir ditsatt på väldigt mycket märkliga grejer.
Ja, visst.
Men det är så det är med vin. Det är jättesvårt. Och men det är helt okej.
Också roligt litet test. Man ska inte kalla det test. Men så här, en rolig grej att göra kanske då när du har vänner över på middag nästa gång. Att du har två viner olika prisklass och så folk gissa. För det blir ju, som vi har märkt här idag, det blir ganska spännande samtal om
ja,
det.
Men exakt.
Och man kan gå på 100% magkänsla.
Och man kan också, ska man alltid vara medveten om att det går ju att manipulera provningar ganska mycket utifrån vad man ställer sist, vad man ställer först och sådana saker
också. Har du manipulerat mig här idag?
Nej, det var faktiskt en av anledningarna att jag också provade på personalen innan.
Ja.
För att jag ville, så här, känns det rättvist? Har vi ställt dem i rätt ordning? Det är inte vin vi ställer på ett sätt. Hade jag ställt det väldigt smakrika vinet först till exempel, då hade ju vinet efteråt blivit supersurt.
Ja, precis.
Nu klarar Brunellon det bättre för den har så mycket annat. Men annars så manipulerar det vinet lite. Det är en sån grej. Men det är ju, alltså, sådana här provningar hemma är ju superroliga.
Verkligen.
Nu har ju jag gjort det här vinet med Ernst Billgren, räven, som har pratat djur på etiketter.
Just det, precis.
Så,
det gick all in.
Ja, verkligen. Djur. Det var absolut djur. Mm. Men det var ju Ernsts symbol, så att det är ju klart att han målade en räv.
Of course.
Men den har vi ju jobbat mycket med liksom, i sådana här sammanhang. Också för att, alltså, jag har bett folk blindprova vinet på mig.
Mm.
Så att jag vet att jag kan hitta och vad jag tycker att det ska smaka, jag blir provat personal, kollegor. Så väldigt mycket sånt, för man måste vara ödmjuk till hur smakar det bredvid andra viner.
Mm, visst.
Det är ju det som är spännande i slutändan.
Ja, absolut. Bra. Maja, stort tack för att jag fick komma hit idag och testa de här grejerna. Alltid lika roligt och lite ångestframkallande såklart. Men jag tyckte ändå att jag skötte mig helt okej idag.
Det tycker jag också. Känns det okej?
Det känns mer än okej.
Ja, men vad bra. Ibland så kan det vara under en examen saker också liksom landar och faller på plats lite.
Ja, men verkligen.
När man får testa det man har lärt sig.
Exakt, precis. Och liksom, ni som lyssnar, testa i praktiken. Alltså, vi pratar ju om en himla massa grejer i den här podden och har gjort i det här avsnittet också. Men börja någonstans och liksom testa er fram, för det är spännande. Jag tyckte de här grejerna med Rieslingflaskorna var bra och superkonkreta tips också, vad man kan tänka på. Men du, vi ses lite senare här i vinter. Och då ska vi prata om att beskriva smak och doft, och det liksom har vi ju varit inne på här hela tiden i de här examensavsnitten. Men det kommer senare i vinter. Det ser jag fram emot, Maja. Hoppas du också gör det. Du får ha det så bra så länge, så hörs vi då.
Ja, tack detsamma.
Tack. Och vill du som lyssnar veta mer om vin så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com så ser vi till att serva dig med senaste nytt från vinvärlden.
Åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och, ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.